Det här är Slaget efter 12. Ni lyssnar på Yle Vega. Stefan Winiger heter jag och vi ska tala om Storbritannien som har 10 dagar kvar inom EU och just nu funderar på allt annat än EU. Ska man vara helt ärlig och säga. Utan funderar på framförallt på corona där vi, som vi har hört i nyheterna, en variant som smittar lättare än det andra vanliga coronaviruset nu sprider sig väldigt snabbt i Storbritannien. Och Storbritannien är inte försatt i karantän men åtminstone i flygförbud från flera länder och även som vi har hört i nyheterna står det nu massa lastbilar på väg till brittiska, vad heter det, kanalen mellan Frankrike och Storbritannien och varor blir försenade. Det visar en liten försmak om vad som kan hända när faktiskt den där Brexit blir av en vacker dag. Och med oss och prata om det här i Slaget efter 12 har vi Charlotta Buxton som är Svenska Dagbladets korrespondent i London. Välkommen Charlotta.
Tack.
Det där, det är ett omtumlande veckoslut har förstått i Storbritannien som vi just har haft bakom oss.
Verkligen omtumlande och det känns faktiskt ganska skrämmande och obehagligt att bo här i London just nu. Vi har liksom skickat meddelanden fram och tillbaka mellan vänner och bekanta och familjemedlemmar och frågat oss vad som faktiskt håller på att hända och vad man ska göra för att klara av den här situationen. För att vi vet ju inte om maten kommer att ta slut i butikerna. Just nu har stora kedjor här varnat att det kan bli slut på färskvaror som broccoli och sallad och sånt här. Men julmat finns det åtminstone ännu, för den finns färdigt i landet. Sen råder det ju mycket oklarhet kring den här mutationen och vad det faktiskt innebär. Smittspridningen är väldigt hög här i London. Jag har en vän här i min London-förort som just nu är sjuk och en annan som väntar på ett testsvar. Jag väntar faktiskt själv på att få ett test av regeringen som posten kommer att hämta här till mig någon gång under förmiddagen här. Mm. Så det är väldigt mycket osäkerhet just nu. Och sen har vi ju Brexit som hänger över oss också.
De britterna kunde hålla sig för skratt kan jag tänka mig just nu dessa dagar. Jag ska introducera de andra gästerna här också. Med i studion här i Helsingfors finns Rasmus Almqvist. Du är affärsutvecklare och finlandssvensk. Du har bott flera år i London och nyligen flyttat hem just på grund av, inte corona för det var inte aktuellt då, utan på grund av Brexit. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så bra.
Och här finns också Julia McLean som är handelsexpert och jobbar på den amerikanska handelskammaren AmCham här i Helsingfors. Och du ska gärna få förklara för oss vad den här sammanbrottet i handeln, hur det kommer till sig. För det är många som undrar och som vi hörde riskerar att det bli en jul utan broccoli i Storbritannien. Jag vet inte, jag kan tänka mig, det är många barn som inte gråter för den skull. Men Charlotta Buxton, det var ju meningen att man skulle lätta lite på de här restriktionerna lagom till jul så att man fick fira jul. Och det här, nu har regeringen ställt in julen helt enkelt, är det så?
Jo, inte hela Storbritannien eller inte hela England. För att det är olika regler som gäller för England, Skottland, Wales och Nordirland. Men alltså Boris Johnson, premiärministern, lovade väldigt länge att britterna skulle få träffas under julen. Att tre familjer eller tre hushåll skulle få träffas inomhus mellan den 23 och 27 december. Och det här höll han fast vid väldigt länge, fastän det var ganska klart redan i början av december att smittspridningen i London och i sydöstra England var väldigt hög, till och med ovanligt hög. Och nu har antalet fall helt enkelt skenat iväg, plus att man har upptäckt den här nya mutationen som då enligt regeringen smittar mycket lättare. Den till och med kan smitta 70% lättare än den här mer tidigare etablerade varianten av viruset. Mm. Och det här fick då Boris Johnson att ändra sig. Och nu under helgen så meddelar han att London och sydöstra England i princip stänger ner. Och att man här inte får träffas under julen. Däremot så på andra håll i Storbritannien, eller andra håll i England och ja, resten av Storbritannien, så får man ännu träffas. Får man ännu träffa familjemedlemmar under julen. Men den här nya mutationen har ju hittats på andra håll i Storbritannien också.
Mm. Och den har hittats på andra håll i Europa också. Jag vet, jag har läst i tidningar att innan det här flygförbudet trädde i kraft här har alltså tiotusentals britter flugit till Alperna, till Frankrike, Österrike och Schweiz för att åka skidor över julen här. Andra är på väg hem och så vidare. Så det är ju så att det är inte, vi har inte lyckats stoppa något som ännu inte har rört på oss, utan det har ju britter har rört på sig och sannolikt har viruset flugit med där i ett och annat flygplan. Så att vi hoppas väl att det inte kommer via Italien eller något sånt där. Det vet vi inte ännu. Rasmus Almqvist, ja, eller vill du säga något ännu?
Får jag bara säga att det finns en annan tankegång här. Eftersom det ännu inte råder någon klarhet kring den här mutationen och vetenskapsmännen fortfarande forskar kring den. Så man vet, det finns ännu ingen, det är inte liksom svart och vitt än. Och därför finns det en tankegång här på vissa håll som säger att regeringen kanske har lyft upp den här mutationen som trots allt är en av många mutationer, därför att de ska... att folk ska acceptera den här U-svängen eller det här, liksom, den här förändringen av julplanerna. Så det finns också den tankegången här. Om det faktiskt är så, och det är ju ett väldigt stort frågetecken om de faktiskt har överdrivit den här mutationens problemen med den här mutationen. Så då, det är ju ett väldigt cyniskt beslut av regeringen. Men som sagt, det finns ännu väldigt många frågetecken kring det här.
Det där låter ju som en sån där potentiell konspirationsteori också, så att det ska man kanske verkligen hoppas absolut, att den kan bekräftas men, eller dementeras ganska absolut. Snart.
Ja, det lyfts upp av seriösa journalister, så det är därför jag också nämner den.
Rasmus Almqvist, du som är så att säga, i kontakt ännu sen du bodde i London med många finländare som finns här, hur tänker man där? Det blir svårt att flyga hem till Finland och fira jul nu.
Ja, det går ju inte att flyga hem för tillfället. Jag har ju...
Vad säger de där?
Ja, de söker för tillfället, söker de olika alternativa rutter. Om det fortfarande finns länder som inte har infört flygförbud, så försöker de just för tillfället ta och hitta de alternativa rutterna, då via länder som Portugal till exempel eller Cypern och så här vidare. Men jag tror att det är ganska långsökt. Jag tror att det blir en juli Storbritannien för dem. Jag tror inte att de kan komma hem. Åtminstone inte enligt de normala, med normala medel.
Det här att nu bryter man de här förbindelserna, nu står lastbilarna still. Det här är ju en försmak av vad man har hotat med att det ska leda till när Storbritannien lämnar. Med den så kallade hårda Brexit här, att Det har ju låtit som skrämselpropaganda. Det är också att ni blir utan färsk fransk sallad i 100 år eller något sånt där. Och ostar, stiltonosten ruttnar norr om kanalen och kammanbären ruttnar liksom söder om kanalen. Och så vidare har det ju målats upp på det. Och nu jag vet inte, vad känner ni?
Ja, alltså, i vanliga fall om vi skulle ha den här Brexit-diskussionen utan den här coronakrisen, så skulle det kanske ha varit en lite längre fördröjning för allmänna konsumenter innan de skulle liksom börja se de här konsekvenserna av att de här värdekedjorna inte fungerar så som de har tidigare gjort. Att mycket av Storbritanniens handel är liksom uppbyggt på att det i decennier har varit fri rörligheter av varor, gods och människor över kanalen, och då har man inte behövt ta sådana saker i beaktande överhuvudtaget, att det har varit en väldigt kort liksom förvarning på handel mellan Europa och Storbritannien, och nu måste man helt enkelt liksom, företag och dagligvaruhandel måste tänka om hur man liksom bygger sån här sorts logistik, och nu har det kanske skett lite över en natt på grund av det här väldigt smittsamma coronaviruset, så det är kanske någonting som man inte var förberedd på 2016, att det här skulle vara liksom läget.
Och det intressanta är ju att åtminstone då när det första gången började talas om det här att det blir en hard Brexit, så då börjar ju tidningarna och lokal media prata om att vad är det nu för fel med den här traditionella engelska maträtten? Att vad behöver vi egentligen camembert eller vad behöver vi foie gras och så här vidare? Att vi har ju alltid klarat oss. Och så finns det det här kortet som jag säkert att Charlotte säkert också känner till, att man börjar ta det. Men vi klarar oss i andra världskriget och blitzen, då var det... känner du till det här?
Absolut, ja. Ja. Men det är ju bara en del, alltså det är ju de som stöder Brexit så har kanske inte ändrat åsikt trots att det ser ut att bli problem, utan istället så har de på något sätt double down, som man säger, och därifrån kommer ju det här tänkesättet då, att visst klarar vi oss under andra världskriget och vad är det för fel att äta traditionella liksom hederlig brittisk brysselkål och sånt här. Men man får ju se hur det går efter årsskiftet.
Men jag menar det här kom ju en väldigt kaotisk tid, alltså det, på något sätt det här att, och vad jag har förstått, det här får ni gärna bekräfta, men jag är ganska säker, jag har förstått det rätt, att britterna knappt orkar ens höra talas om Brexit egentligen, så att, har vi britter som är som lyssnar här, så har de förmodligen stängt av i det här laget bara vi säger Brexit eller?
Nej, absolut, och det intressanta är att jag tog precis en liten koll på Daily Mail och titta hur högt upp på agendan, på nyhetsagendan Brexit är. Och det var nog ganska många sidor jag var tvungen att scrolla ner för att hitta någonting om Brexit. Och det var egentligen bara ett återuppvärmt en liten notis från gårdagen. Så det är förvånande, men jag förstår ju vilken situation de är i. Att det finns, julen är på väg och de kan inte träffa vänner och familjer i delar av landet. Så jag förstår att det här är en mycket större grej än Brexit. Och dessutom ska vi nog komma ihåg att de flesta har kanske nog lite gett upp. De är resignerade, de vet att antingen kommer det en del eller så kommer det inte en del. Det är ingenting vi kan göra någonting åt. Vi sitter på bussen och vi bara rullar ner för backen nu.
Och det har ju också blivit nu lite så här, om man tänker på vem det är som förhandlar för Storbritanniens sida och liksom vilka sorts taktiker det är där liksom i de här Brexit-förhandlingarna. Att nu har det ju liksom drivits så till sin spets att det är väldigt svårt för en konservativ frontfigur som Boris Johnson att få till stånd en deal som han så här politiskt sett kan äga. För att om det blir en dålig deal så då blir det 100% hans fel. Men om det inte blir någon deal så då kan man skylla alltid på Bryssel och på det där Europa och EU att de var krångliga och det är deras fel att vi nu måste äta Brysselkål i ett halvt år och inte få någon broccoli.
Men det här, jag menar, det här måste jag fundera så här, Julia McLean, du jobbar alltså mot amerikanska företag i första hand. Det har ju gällt hela tiden vilken bråket gäller, vilken sorts avtal ska Storbritannien ha? Och så har det har hetat, jag har hört sista veckorna, vi får väl kanske ett sånt som till Europa som Australien har. Vi hade velat ha det som Kanada har. Nu kanske vi får det. Men vad betyder det i praktiken?
Ja. För det första så vill jag bara nämna det att företagen har liksom ända sedan det här röstades igenom sagt att det är så här oklart och att det inte finns någon del av det absolut värsta scenario som man kan få i julklapp. Så det är nog säkert många som inte är så glada på det. Men jag ställer mig lite skeptisk till det här själva liksom det här uppmålande av en så att säga Australia-deal eller så här, eftersom det är lite liksom ett försök att som man säger i den anglosaxiska världen, sätta läppstift på en gris, att försöka måla liksom någonting som inte liksom är kanske så fint om vi sätter lite smink på, för att det finns inga möjligheter för Storbritannien att få en så kallad Australian deal, eftersom det bygger, alltså den här Australian dealen bygger på att man handlar under WTO-regler, alltså i praktiken att det kommer då tariffer eller skatter på varor. Så att om till exempel det inte skulle bli någon deal, så då skulle brittiska mjölkprodukter som ska över kanalen till Europa, så de skulle få en så här skatt på ungefär 35% skulle de bli erlagda på. Så det är en ganska stor skillnad där. Och sen då den här bilindustrin som man talar ganska mycket på, så de skulle se en skatt på ungefär 10%. Men sen har ju EU fört en väldigt långsiktig så här handelsavtalspolitik i många år, så de facto så har Australien bättre villkor, lite grann, inte så hemskt mycket, men lite grann bättre villkor än endast de här WTO- då, liksom, överenskommelsen, så de har också lite lägre skatter än vad Storbritannien nu skulle få om de skulle välja en hård Brexit, så då skulle de ha det sämre de facto än Australien, så det är lite liksom mankemang där med hur man talar om det saken.
En av de anledningarna som gör att vi har en hel del australiensiska viner på gissar jag väl, kanske en följd av den handelspolitiken. Men Charlotta Buxton, det här att från den här abstrakta, kan man väl säga, handelspolitiken på något sätt, är det här Att nu i det här läget se att hoppsan, det blir ingen julskinka, eller jo, skinka fanns det fortfarande, men att nu blir vi
kalkon.
Utan kalkon. Britter
det
utan,
äter man ju här.
Och de importerade.
Det måste jag säga att jag faktiskt inte vet. Jag tror att många, det finns väl, den är nog brittiskt skulle jag säga, men jag är inte helt säker. Och julmaten finns ju redan i landet som tur. Det är först kring nyår jag antar att det kan bli problem. Och det är ju så att det här lastbilarna kör ju liksom mellan Storbritannien och EU som på ett löpande band. De kommer in till Storbritannien med varor och så åker tillbaka och hämtar mera varor. Och nu är det ju problem för de lastbilar som finns i Storbritannien att åka till EU. Och det har ju redan länge varit långa köer kring Dover. Eftersom företag har börjat hamstra för att förbereda sig på Brexit, vilket har lett till ett större varuflöde, och pandemin har orsakat problem, så det har redan varit problem där, och nu förvärras det ju på grund av det här inreseförbudet till Europa, och sen dessutom så väntar vi oss en Brexit som vem vet hur det ser ut. Men många jag känner så har har börjat hamstra så där försiktigt under de här senaste veckorna. Vi har själv ett lager här hemma. Men problemet är ju att om det blir slut på färskvaror så finns det ju inte så hemskt mycket man kan göra. Vi har köpt lite så här aprikos på burk och sånt. Men det är väl egentligen bara att vänta och se. Att se hur det går.
Mm. Tror du att alltså, det här att man har spelat på tid egentligen i hela den här förhandlingsprocessen, menar, och nu är det väl ändå ingen som kan förhandla med EU. Alltså, nu har ju brittiska regeringen fullt med annat att göra än att ringa till Bryssel och säga kan vi få lite extra skatterabatt på eller någonting eller sånt där, utan det här, nu står ju landet still.
Ja, förhandlarna, de är ju nog i Bryssel. Att där rapporterades det ju nog att det där lampan har brunnit genom natten i den ambassaden. Mm. Så där har de, och där har de fått faktiskt julmat, stod det i tidningen, att de har fått lite brittisk julmat så att de ska orka fortsätta förhandlingarna. Förhandlingarna fortsätter de facto idag. Men det att vad man kan liksom få till stånd, så nu har det ju den här gränsen är nådd, att det finns liksom enligt den här normala systemet så går det inte att få igenom den här dealen i Europaparlamentet. Om man kommer fram till någon sorts deal så måste man kanske lite trixa för att den ska godkännas.
Det brukar ta tid det där helt enkelt. Ja.
Mm. Och den ska ju också godkännas här i Storbritannien.
Mm.
Ja, och sen är det väl antagligen flera parlament runt om i Europa som också borde säga så, kan jag tänka mig så här. Men Rasmus Almqvist, det här att, jag menar, om vi ska titta lite konkret på det här med de här finländarna som nu finns. Vad sa du, att någon vill flyga via Cypern till Finland?
Ja, de undersöker Dubai, för tillfället, de bara surfar på nätet och tittar, vad är öppet, var kan man flyga? Och de är ju inte de enda som söker utvägar ut ur England eller Storbritannien då. Så de konkurrerar om de här platserna med alla andra, så det jag menar är att sannolikheten att de klarar sig hit till Finland före julhelgen är nog väldigt, väldigt smala.
Vad skulle du säga så här, alltså du har själv lämnat Storbritannien på grund av, har du berättat, för mig, på grund av Brexit egentligen. Mm. Hur känner det här finländarna nu inför sitt gästland, eller man ska säga, för Storbritannien?
Ja, det är inte kanske Charlotte bästa svar, men jag tror att det finns en blandning av känslor där. Det finns folk som inser att okej, nu har landet svängt och är på väg i sin egen lilla riktning. Och då får vi ta det. Det är smällan man får ta helt enkelt om man bor i ett land. Men jag tror att det som kanske främst bland mina kompisar, och då inte bara finländare utan utlänningar som bor i England eller har bott i England, det är att de aldrig egentligen hördes. Visst, det finns en organisation som representerar dem. Det bor ungefär 3 miljoner EU-medborgare i Storbritannien. Men deras röst hördes nog aldrig i debatten. Och efteråt, när det började snackas om olika restriktioner för EU-medborgare, det snackades till och med om en skatt för EU-medborgare, som i och för sig de tog bort förslaget senare. Men det skapar en sån här känsla av otrygghet och olustighet. Och har man möjligheten att välja vilket land man bor, man ska komma ihåg att det har inte alla möjligheterna, Att välja. Jag hade den möjligheten, så jag valde att fast det är ett land jag älskar och jag tycker verkligen om landet, jag tycker om människan, jag tycker det är ett fantastiskt land, så måste jag tänka på mina barn. Och då tänkte jag så här att jag kommer inte att sätta dem i en situation där de ska känna sig eller helt kommer att känna sig som andra klassens medborgare. Så vi flyttar hem med pick och pack, hästar och motorcyklar och grejer.
Känner du igen sådana här resonemang, Charlotta?
Absolut, absolut. Det är väldigt intressant att höra, speciellt hur du resonerar kring att flytta hem. Och det reflekterar också det jag har hört, och många säger här, att en del har helt enkelt valt att stanna och anpassa sig, och andra har valt att stanna men fortsätta vara upprörda, och andra har valt att flytta bort. Och själv har jag ju valt att stanna därför att det här jag bor och det här jag jobbar och så här. Men det som på något sätt gör mig lite hoppfull att jag har en ung son, att jag kan ge honom ett EU-pass och att han då har möjlighet att resa och flytta om han vill sen när han blir äldre, för det är många brittiska barn som nu har förlorat den möjligheten.
Mm. Och omvänt vet jag känner britter här i Finland som jag vet som nu går hos polisen och ansöker om uppehållstillstånd bara för att de vet ju inte vad som händer plötsligt. Eftersom det inte finns något avtal så är de plötsligt illegalt, uppehåller de sig här i Finland fast de har flyttat hit som glada EU-medborgare en gång i tiden, och det var inga problem alls, så blir det plötsligt så här. Så det är mycket, vad säger man, Kafka-situationer både här och där just nu. Men ja, förlåt.
Ja, jag skulle bara säga att jag, liksom alla andra EU-medborgare här, har ju ansökt om det här nya uppehållstillståndet som heter Settled Status. Så att vi ligger nu på ett digitalt register som ger oss rätten att stanna, eller som gör att vi kan bevisa att vi har rätt att stanna kvar i Storbritannien.
Mm. Och där måste man tillägga att det är absolut inte en enkel grej det där. Du ska kunna faktiskt bevisa att du har varje land ett antal år då. Ja. Och, så jag vet att det är många som har varit lite i trubbel med det där, som har bott där kanske 30-40 år till och med.
Mm.
Som ja. Bara de saknar papper och intyg och bevis på att de har gjort det. Så de är en limbo helt enkelt.
Mm. Och de här bråken som egentligen inte är lösta, det gäller ju bland annat fiske till exempel. Att EU-fiskar inte, det har varit jätteviktigt för britterna att ingen fisk skärt får dras upp av en EU-fiskare på brittisk vatten. Och vi ska minsann skicka ut flottan här och köra ut alla fransmän och holländare och tyskar och belgare och... Jag vet om det finns finländare som fiskar där, kanske inte, men det är lite långt bort. Men i alla fall,
svenskar. Finskar där åtminstone.
Just så. Skulle du säga, Julia McLean, är det här liksom normalt? Det är inte så vanligt, vi ser att någon vill bryta sig ur ett handelsavtal, men är det här som... Hade man kunnat förutse det här, att bli så här?
Att det blir så här, vad heter det, svåra förhandlingar... No, alltså det handlar ju, vi diskuterar här lite också innan sändningen med Rasmus om det här kanske fundamentala sättet som anglosaxar och europeer ser på förhandlingssätt. Att det är kanske liksom att man har kommit till bordet med väldigt skilda bilder om hur man ska nå. Att britterna har ett väldigt, väldigt starkt behov av att man måste vinna liksom den här förhandlingen. Medan EU kanske ser på den här lite annorlunda. Och det är ganska svårt att det där... komma till någon sorts konsensus om man inte spelar med samma regler eller man har annorlunda syner på saken. Själv är jag kanske nu lite förvånad att det verkligen är så här att vi har haft så pass många år på oss att förbereda oss för den här transitionen och att vi faktiskt sitter här nu i elfte timmen och grälar över de här fiskarna. Att själv har jag ju kanske svårt att förstå den här liksom ekonomiska aspekten för varför man skulle vilja utsätta sitt land för sån här liksom, att nu är ju tillsammans, corona hade ju ingen kunnat tänka sig att det skulle blandas in i den här mixen, men att om man tänker på pundets fria fall för tillfälle och det liksom sättet som de här liksom har benämnt de här förhandlingarna så har ju Storbritannien förverkat ganska mycket liksom kapital och att man kanske litar inte så mycket just nu på att landet kan ta sig ut ur den här ekonomiska krisen som man bara gräver sig själv djupare i och sen också på att hur de här förhandlingarna har gått, så att det är ju nog ett ganska extraordinärt tillfälle som man befinner sig i när resten av världen försöker förhandla bättre och bättre frihandelsavtal, att någon då liksom på det här sättet skulle vilja ta sig ur, så känns ju konstigt.
Slippa, för man vill ju slippa.
Ja, det sa ju också Australiens premiärminister att Australien är ju inte nöjd med sitt handelsavtal som man har, eller att man inte har ett handelsavtal med EU, att de försöker förhandla fram sig så att de ska ha bättre villkor. Och sen är det ju en sak som man måste tänka på när det gäller den här EU och Storbritanniens handel, för det första hur fysiskt nära Storbritannien och EU, att det är ju inte, Australien är på andra sidan världen, så det är ju inte så, de är inte lika beroende av handeln med EU. Och sen om man tänker på hur mycket varor som Storbritanniens, nästan hälften av Storbritanniens exporter går till EU och över hälften av importerna kommer från EU. Så det är ju verkligen liksom lite så att man sågar sig själv i benen när man gör sådana här saker. Ekonomiskt åtminstone. Sen är det ju liksom förstås mer det handlar om också än bara ekonomiska grejer, men ur ett ekonomiskt perspektiv så är det ju inte en bra lösning.
Och i gemene man så måste jag faktiskt säga att där är ju det där problemet att Storbritannien har sett väldigt långt på EU som ett ekonomiskt projekt, medan många länder i EU ser det som ett politiskt projekt. Och det är ju de här värdena nu som går ihop, som kraschar helt enkelt. Och det är ju jättesvårt för Storbritannien att nu ta sig ut och försöka sälja en dålig deal. Det som talar till Boris Johnsons fördel är ju att konservativa partier kommer att ha regeringsansvar nu i många, många år framåt på grund av deras valsystem.
Jo, men å andra sidan, de har ju en väldigt stor majoritet i parlamentet just nu, och när de konservativa har en så här stor majoritet så brukar de ofta hamna i opposition mot sig själv. Det finns ju olika falanger inom det konservativa partiet som ställer till med problem för resten av partiet. Så att det där, vem vet om Boris Johnson sitter kvar om ett år.
Mm. Men det här, och till som, vad säger ni, lök på laxen säger de i Sverige, socker på botten säger ni här ibland också, att så kommer nu viruset, och inte bara virus utan också detta muterade virus som alltså är oerhört mycket mer smittsamt på något sätt. Så att, jag menar, vet vi någonting, Charlotta, så här bara för att vi nu ska förstå det här, vad talar vi om nu? Alltså en enormt snabbare spridning i antalet fall, och hur ser det ut med sjukhusbeläggningar? Vad vet vi om det?
Sjukhusen här i London och i sydöstra England så håller på att bli överbelastade. Jag tror senaste siffran jag såg var det att det bara upp till 90% av kapaciteten. Och det man nu säger om den här nya mutationen, som sagt, det forskas ju ännu mycket kring den. Men det man säger att den då är 70% mer smittsam, att den har ökat det här R-talet med 0,4% eller ännu mer. Och orsaken till att de säger det här är då att fallen har stigit så väldigt kraftigt i London och i sydöstra England. Och också i Wales, och att den här nya mutationen har gått från att ha varit, jag tror det var kring 20% av alla fall i början av november till över 60% av alla fall i början av december. Och fallen här i London har ju då alltså fördubblats på en vecka. Så det är en väldigt, väldigt rakt uppåtpekande kurva. Men det andra som har hänt här är ju att vi hade en nedstängning från början av november till början av december. Men när man rörde sig till exempel runt London så såg man att den här nedstängningen kanske inte var så väldigt effektiv. Folk har fortsatt träffas, det har varit mycket folk på gatorna. Det har inte alls varit så där hårt, särskilt hårt kontrollerat. Så det finns en annan aspekt i den här diskussionen.
En sak som har diskuterats mycket på senare år är det brittiska sjukvårdssystemet, som ju utlovades bli otroligt mycket bättre bara man ser till att kapa banden med EU. Det här, nu får man detta extrema stresstest då genom en massiv pandemi och nu då så ett virus som en mutation som sprider sig ännu fortare. Vad vet vi om det här? Det nämndes att brittiska hälsovårdssystemet redan tidigare var kraftigt beroende av sjukskötare från andra EU-länder och så vidare, som ju nu inte riktigt är sugna på att åka dit och jobba. Alltså hur ser prognosen ut där? Vet vi något om det?
Ja, alltså det kommer ju, som du säger, så har ju NHS, det här hälsovårdssystemet, varit väldigt beroende av personal från andra EU-länder. Nu efter Brexit så blir det ju svårare för EU-medborgare att flytta till Storbritannien. Man behöver ett visum om man vill jobba här, och sen måste man tjäna en viss mängd pengar per år för att få rätt att få det här visumet. Men inrikesministeriet kommer att göra undantag för personal som vill jobba inom NHS. Sen är ju frågan då, som sagt, om andra EU-medborgare vill fortsätta flytta till Storbritannien.
Det som är intressant med det senaste talen som går upp och upp och upp är att om man tittar tillbaks, kanske, vad blir det, 8-9 månader, så en av de absolut viktigaste argumenten som såldes till folket var det här save the NHS, att se till att NHS alltså inte blir överbelastat. Och det är någonting som jag inte har sett på samma sätt nu jämfört med tiden då på våren. Jag vet inte, Charlotte, har du stött på samma?
Nej, det är en jätteintressant poäng, och då på våren så hade man ju, varje vecka så samlades folk utanför sina hus och applådera folk inom hälsovården och applådera NHS, och folk satt upp teckningar i fönstren där de tackade NHS och sånt här. Och det samma ser man faktiskt inte nu. Men jag undrar om det beror på att folk helt enkelt är utmattade och rädda, och det här på något sätt har skett så plötsligt att vi håller ännu på att på något sätt förstå vad det är frågan om och anpassa oss efter det. Och sen har vi ju det här vaccinet som är på kommande, och det är ju någonting som ändå är en ljuspunkt.
Mm.
Kanske folk liksom fokuserar på det just nu.
Sen en annan grej, att bland den gemene man är det ju också det här som de talar i Storbritannien om, health versus wealth, är att ekonomin har tagit en så stor hit. Att de vill att folk, alltså det finns politiska krafter som vill att folk ska gå tillbaka till arbete. Och då har de inte varit riktigt tydliga vad de menar med att de ska gå tillbaka till arbetsplatsen, eller är det okej att jobba hemifrån. För ekonomin kan ju inte ta det hur länge som helst. Och det är alltså någonting som nu börjar tas på allvar, och som väldigt stora företag har problem med. För de vill inte helt enkelt ha folk in på sina kontor. Vi ser om att kontorerna i London är jättedyra. Så det är ju en praktisk omöjligt att få folk upp i hissarna upp i 47:e våningen. Så de stora företagen, multinationella bolagen, har ju en direkt klar policy där de säger att folk jobbar hemifrån.
Mm. Och de poliserna är väldigt långt gångna, de är globala, så det, där, det är nog inte så hemskt stor sannolikhet att de, just de multinationella företagen ska bryta mot sådana riktlinjer heller. Att där kan, och det överlag så kommer det ju liksom att påverka också det här som du tog upp, ett väldigt stort problem för London med de här officebyggnaderna som nu har varit kassakor för många, att vad händer sen med dem i framtiden, att det är så mycket liksom på så många sätt som ekonomin i olika delar av Storbritannien nu tar stryk av den här kopplingen eller liksom sammanslagningen av Brexit och coronan, så det är nog kanske fogat att lite hamstra särburkar för.
Ja, no, man säger ju att finansindustrin ställs inför stora utmaningar på grund av Brexit också, och sen är det ju de här områdena i centrala London och på utkanten av London där många banker finns, alltså London City och Canary Wharf har ju i princip förvandlats till spökstäder, och det här transportsystemet i London så förlorar enormt mycket pengar därför att folk inte pendlar och så här, så det finns väldigt många utmaningar och problem.
Och sen finns det ju den här jokern också som att hur går förhandlingarna, för att om det om inte blir någon deal så är ju sannolikheten ännu högre att Skottland inte mer vill vara en del av Storbritannien.
Exakt.
Och då är vi liksom riktigt liksom i nya sfärer igen.
Ja. Men det är intressanta tider att vara journalist i Storbritannien. Det är ju åtminstone någonting, finns någonting positivt där.
Och det är ju en bakgrund att Rasmus Almqvist berättade för att när han tittade, var det Daily Mail du tittade på, att ungefär Brexit idag kommer efter tipsen och vilket vin som passar till kalkonen i stort sett ungefär på julafton. Men jag tänkte fråga er en sak till här innan vi skiljas åt här i slaget efter 12. Det är att, vad tror ni egentligen det här att när man ser, vi befinner oss så att säga i en handelsförhandling, konflikt kan man väl säga, med Storbritannien som vill lämna EU och så vidare. När ett land sen plötsligen drabbas av sådana stora problem, och nu har ju alla andra också problem förvisso, det är inte så att vi sitter här i lugn och ro och kan se på, men att det är ändå ganska jobbig situation, och så har någon som får sådana massiva problem akut här innan förhandlingstiden går ut. Tror ni att det finns att det kan leda till att man ger efter i förhandlingarna?
Det är ju det som vissa säger att EU har hoppats på, att Storbritannien, att det leder till så stora problem för Storbritannien att de sen liksom går bakåt. Men det där skulle jag kanske igen vara lite inne på den här linjen, att jag vet inte om det finns liksom den här möjligheten att rädda sitt ansikte om man gör så, att då får man kanske... Jag tror nog att man kommer till någon sorts lösning, med hur heltäckande den är och hur bra den där lösningen är, så det kan man kanske ifrågasätta. Som vi nu nämnde, de här WTO-reglerna finns ju, så att det är ju ingen som kommer att stoppa handeln mellan EU och Storbritannien. Det är bara att det kommer att vara dyrare för oss alla att köpa de här produkterna, och det kommer att vara svårare på grund av alla de här gränsköerna och massor med liksom regler som faller bort. Så att handeln kommer ju nog att fortsätta, men att den är kanske inte lika lukrativ som det, och det är kanske det som är den stora skillnaden.
Charlotte Backson, tror någon i Storbritannien att det här kan ge en skjuts eller en broms, eller att någon ger efter snarare, att man nu får en massiv hälsokris lagom här sista 10 dagarna?
Ja, alltså en del hoppas väl kanske att det här kommer att leda till någon form av uppskjutning, men det där, om man nu ser på hur Boris Johnson har agerat hittills, så tror jag inte att det är särskilt troligt. Egentligen så, ja, antingen får vi ett avtal i sista minuten, eller sen blir det en Brexit utan avtal. Jag tror inte att den här krisen kommer att ha en så hemskt stor inverkan på det.
Vi får se. Som sagt, lastbilarna står just nu still. Det kommer ingen broccoli till Storbritannien, har vi fått höra i den här sändningen också. Jag tackar dig så mycket, Charlotta Backston, Svenska Dagbladets korrespondent i London, för att du var med här hos oss. Tack Rasmus Almqvist, affärsutvecklare här i Helsingfors, och Julia McLean som är handelsexpert. Tack för att ni gav de här intressanta insikterna i Brexit och Britanniens hälsoproblem bland annat. Det var många saker vi fick diskutera i den här sändningen. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs igen i slaget efter 12. Hej då, och tack för att ni lyssnade.